mankind.
I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Regeringspartiernas svårigheter att samarbeta kring mänskliga rättigheter gäller inte bara rasism. Det finns stora krafter hos sannfinländarna som har svårt också med HBTQ-rättigheter.
Apropå regeringsprogrammet så det har varit mycket tal om det här med sysselsättande åtgärder. Om man förbjuder omvändelseterapi så det är det ju en sysselsättning som man drar bort. Vi har igen en 5 dagar med ny finländsk politik och det är vi väldigt tacksamma över här i politiken. Det vill säga Marianne Sundholm, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt. Vi ska kunna börja att tala om omvändelseterapi eller omvändelseförsök eller vad det kallas. Det har ju varit aktuellt, Svenska Yle har ju skrivit om det i och med att Karleby kyrkhelg ska bjuda in en man som är gay och det är han helt öppen med. Men han ska då prata om hur han väljer att inte leva ut sin homosexualitet utan han har istället gift sig med en kvinna och skaffa barn och lever enligt egen utsago väldigt lyckligt så här. Heterosexuellt fast han är gay. Och man blir lite nyfiken på vad frun tycker om det upplägget, om hon är lika lycklig. Men det finns alltså ett medborgarinitiativ nu inlämnat som vill förbjuda omvändelseterapi, omvändelseförsök.
Och som lämnades till riksdagen för ungefär snart ett år sedan och utskottsbehandlingen har börjat. Och där tog det slut.
Genast?
Ganska genast. Alltså, Helsingin Sanomat har varit hårt på det här och bland annat berättat att redan i juni på förslag av utskottsmedlemmar från Samlingspartiet, alltså i lagutskottet, så röstades det igenom ett förslag att inte gå vidare med lagstiftningsåtgärder. Alltså. Och det här var strax efter att Samlingspartiet hade haft ett partimöte. De var ett av de partier som hade i somras i början av juni. Där de uttryckligen har röstat igenom en motion om att de ska främja ett förbud av omvändelseförsök.
Okej, så det finns lite motstridiga grejer här.
Ja, också när det här medborgarinitiativet, de här initiativbehandlingarna börjar ju med en remissdebatt i plenisalen och också under den då i februari i år så var tonerna för att förbjuda omvändelseförsök ganska positiva från Samlingspartiet. Så de här som har gjort den här motionen, det vill säga den här föreningen Tuhatkunta som alltså är Samlingspartiets studerandeförbund, de låter ganska uppgivna. Vi kan ta och lyssna på Henina Rantala som är ordförande.
Tämä tuli itsellekin yllätyksenä, kun näki nämä uutiset tästä valiokuntatyöskentelystä ja totta kai oli myös pettymys, että kokoomusopiskelijat teki sen aloitteen ja sehän siis hyväksyttiin, että olisi tärkeää, että jäsendemokratiaa sitten siinä vaiheessa niin kuin kunnioitetaan.
Hon säger alltså att medlemsdemokratin ju gärna skulle få respekteras. Så, ja, det är kanske en rimlig reaktion. Sen sa hon också att det förstås inte är helt svartvitt hur sånt här utskottsarbete går till. Att man kan ju till exempel vara emot förslaget i ett medborgarinitiativ men ändå vara för att frågan utreds och så vidare och så vidare. Men signalen som har kommit från utskottsmedlemmarna i Samlingspartiet just nu är ju definitivt inte att man främjar ett förbud, vilket ändå motionen sa. Om vi läser upp vad partistyrelsens svar på den här motionen var i somras. Partistyrelsen ger ju då på motioner ett svar och sen röstar möte för om de ska godkänna eller inte. Och det svar som godkändes av Samlingspartiet i somras inleds med meningen omvändelseterapi är kvacksalveri som försöker ändra på en människas medfödda egenskap, alltså sexuella läggningen. Det är alldeles absurt att använda termen terapi för en verksamhet riktad mot något som inte alls kräver behandling. Så det här är ju väldigt,
det är ju ganska klarspråk.
Väldigt tydligt.
I vår idrottsminister, det vill säga SFP Sandra Bergqvist, har ju gått ut och sagt att hon stöder ett förbud mot sånt här. Och hon är ju en regeringsmedlem.
Jag tittar på de här remissdebatterna. Det har ju varit ett tidigare medborgarinitiativ liknande för ett antal år sedan. Som också kom in i riksdagen och diskuterades. När man ser på det här remissdebatten, det är inte jättemånga som har bett om det. Det är alltså inte en kontroversiell fråga som alla vill tala. De flesta liksom, så talar med det att de understöder, förutom Kristdemokraterna Sari Tanus och Päivi Räsänen, som är då emot. Mm. Så, och en sannfinländare, Kajsa Garedev, som i övrigt också röstar emot regeringen när hon vill till exempel alkohollagstiftningen. Men annars är det inte, när man läser det här remissdebatterna så ser jag inte vad det här stora motståndet Nej. Mot att godkänna medborgarinitiativet som vill då förbjuda det här.
Nej. Nej, det är uppenbart, och nu, det har ju kommit fram lite sådana här försiktiga utlåtanden från de här samlingspartistiska utskottsmedlemmarna om att kanske det här är någonting som skulle kunna skrivas in för nästa regering att ta ställning till, att kanske vi inte just nu. Och sen framförallt har det kommit, Kristdemokraterna och Sannfinländarna hänvisar alltså till att det här inte finns i regeringsprogrammet och därför kan man inte ta ställning. Att det finns inte en gemensam, det finns inte en samsyn mellan regeringspartierna om det här och därför kan inte det här lagförslaget gå vidare.
Alltså ingenting som inte finns i regeringsprogrammet kan diskuteras.
Men ja, alltså, det är ju inte så här. Det stämmer ju inte. Jag menar, det är ju så att om man har kommit, det är ju klart att det blir ju kontroversiellt om man har bestämt en sak i regeringsprogrammet och sen föreslår man något annat. Det är ju då det blir en konflikt.
Då blir det motstridigt.
Om någonting tvärtom inte alls finns nämnt så är det ju nog ganska fritt fram att diskutera.
För det måste ju komma nya saker under de 4 år som regeringen
ja,
pågår.
Det, ja. Och olika tidningar har kollat också olika partier vad de tycker. Uutissuomalainen har frågat riksdagspartierna för en tid sedan vad de tycker, och där var alla gruppordförande för ett förbud utom Sannfinländarna och Kristdemokraterna. SFP har också varit tydligt i den här frågan, faktiskt tydligt, och Anders Arlagret sa på sociala medier så sent som i torsdags att svenska riksdagsgruppen
ja.
Röstar emot, nej, herregud!
Rösta för, om det någon kommer till plenum. Alltså när, vad händer nu med det här?
No, problemet är ju att det är ut, om det inte går vidare från utskottsbehandlingen så kommer det ju inte till plenum. Och nu är det uppskjutet på oklar framtid för att ordförande för utskottet, den här Juha Eerola, har sagt att framförallt var han sur på att det läckte ut uppgifter från den här behandlingen till media. Ja. Det här igen, att man ska inte gå till media för man har fattat sina beslut.
Mm. Samlingspartiet både stöder och är emot det. För att de vet att de får inte stöd av Kristdemokraterna och Sannfinländarna i regeringen.
Det blir regeringen. Konflikt. De har ett bra regeringsprogram, du minns.
Och regeringsprogrammet?
De har en ekonomisk politik som de värnar om.
Fast jag undrar hur mycket är det, hur starkt är Sannfinländarna med på det här? Det vet jag ju så här, Gardef, som jag nämnde, och sen kanske någon till. Lite känns det som det är en sån här icke-fråga för Sannfinländarna. Att man är ju emot det för att det är så här liberalt strunt som man är emot för att...
Så därför att vara emot?
Det. Ja, men sett i sakfrågan så är det ju så hemskt många som...
Att är det bara för sakens skull att vara emot sån här... Det har vi talat om flera gånger i politiken, att de här regeringspartiernas svårigheter att samarbeta kring mänskliga rättigheter gäller inte bara rasism och asylpolitik och liksom invandringsfrågor, utan det har nog varit klart för alla från början att det finns stora krafter hos Sannfinländarna som har svårt också med hbtq-rättigheter. Det här ser man på hur de har förhållit sig till Pride-veckor i olika städer. Man ser det på hur transdebatten led förra riksdagsperioden, den var ju alldeles fruktansvärd. De har ändå gått med i regering med ett sånt här parti. De har vetat hela tiden att det finns den här stora frågan, det blir problem. Mm. Det var också kritik i början när regeringsprogrammet publicerades att det finns väldigt lite som handlar om hbtq-frågor. Där finns det något alls. Att det här är liksom inte rättigheter som drivs av den här regeringen. Och skulle translagen ha kommit i behandling först under den här regeringsperioden skulle den kanske inte alls ha gått i behandling.
Apropå regeringsprogrammet så det har varit mycket tal om det här med sysselsättande åtgärder. Om man förbjuder omvändelseterapi så det är det ju en sysselsättning som man drar bort då. Apropå medborgarinitiativ så kan vi nämna att här i veckan så lämnades in ett medborgarinitiativ om att förbjuda pälsnäringen. Såna har vi ju sett.
Igen,
ja. Det här, en medborgarinitiativ har över 100 000 namn och ett medborgarinitiativ kräver ju bara 50 000, säger jag. så att säga. Hur kommer ett sånt här medborgarinitiativ att landa, tror ni, nu?
Alltså inför riksdagsvalet 2023, alltså det senaste, så hade Yles valkompass en fråga om det här. Och det visar ganska oväntat att Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna är helt för ett förbud. Frågan var alltså att pälsfarmning, ska pälsfarmning vara tillåten också i framtiden? Det tycker inte grönvänstern. Centern och Kristdemokraterna tycker att den ska vara tillåten i framtiden. Både Samlingspartiet och SFP var starkt splittrade i den här frågan. Om man tittar nu på hur de som sen faktiskt blev invalda svarar på den här frågan i Yles valkompass, så är det liksom nästan 50-50 i båda de här partierna. Hos Sannfinländarna tyckte faktiskt hela 30% att man skulle kunna förbjuda det här. Det är helt intressant. Men till skillnad från omvändelseförsök så finns faktiskt pälsnäringen nämnd i regeringsprogrammet. Och eftersom den finns där så är det väl ganska osannolikt att det skulle gå till omröstning om man inte skulle hålla sig till programmet.
Och jag gissar att i regeringsprogrammet står det att pälsnäringen ska bevaras.
Det står att man erkänner betydelsen av och de särskilda utmaningarna för den finländska primärproduktionen dit pälsnäringen räknas.
Så länge som SFP och eller Centern sitter i en regering så tror jag också att det kommer att stå i regeringsprogrammet just för att gardera sig.
Men det är spännande för SFP har haft ganska upprivande debatter om det här för ett år sedan när de hade partimöte i Åbo. Ja.
Jo.
Så hade de en ordentlig debatt om det här just igen på grund av en motion som hade gjorts. Och beslutet blev att de inte alls ska jobba för ett förbud. Samlingspartiet hade i somras hela 4 motioner som handlade om det här. Så de har också debatterat det och inte ännu landat i. Deras officiella ståndpunkt och SFPs väl också är att man ska utveckla branschen. Och det finns diskussion om till exempel det här då. Göra det bättre för djuren och inte ha dem i små burar.
När SFP skulle välja nu ordförande efter Anna-Maja Henriksson så bjöd Bettina Sågbom in de 3 kandidaterna, det vill säga Otto Andersson, Henrik Wikström och Anders Adelkrat i slaget efter 12. Och då försökte hon lite fiska, alltså att vem är du som vill bli ordförande? Hon ställde ju frågan då till dem, vad tycker ni om pälsnäringen? Ska den fortsätta eller förbjudas? Alltså ingen sa någonting.
Inför ordförandevalet.
Inför ordförandevalet. Jag har ingen åsikt. Partiets åsikt är min åsikt. Hon försöker tanka, men vad tycker du personligen? Du är den som ska lotsa partiet vidare. Jag har ingen åsikt. Mm. Partiet har en åsikt. Så det är känsliga grejer. Sen får vi välkomna Socialdemokraterna Sanna Marin in i rubrikerna igen. Eller har hon varit där kanske alltid?
Hon har nog varit.
Men tycker hon
särskilt när hon dyker från båtar. Och
sant, ja. Men jag tycker hon har varit lite extra mycket den här veckan i och med att hon sportar med någonting som hon själv tidigare har kallat för samhällets cancer. Mm-hmm. Det vill säga hon sysslar med skatteplanering. Vad är det Sanna Marin gör?
Det här klassiska att hon har ett aktiebolag. Hon gör ju pengar på att göra konsultuppdrag för Tony Blair Institut och föreläsningar framförallt via den här agentfirman Harry Walker Agency.
Hon skulle ge ut någon bok också, eller har hon gett kanske den?
Ja, det ska hon ha, men omsättningen ligger på över 650 000 euro, vinstmarginalen 58%.
Bra marginal.
Och hon, det där, hon äger det här aktiebolaget i 90%. Och så har hon gjort det här som, eller det här bolaget har gjort det här som många gör, alltså att man förutom löner också betalar utdelning till aktieägarna. Så både hon och den här Tuulia Pitkänen, hennes gamla eller tidigare assistent när hon nu var politiker, som hon har det här bolaget tillsammans med, har fått 24 000 euro utbetalat, vilket visar sig vara exakt det de kan få utbetalat. Så att skattesatsen ännu bara blir 7,5%, annars skulle den stiga till 30%.
Just det. Så det som hon håller sig under gränsen.
Det som alltså onoterade bolag har rätt att göra, som inte noterade på börser.
Och det här som ändå är liksom faktiskt en av de största frågorna som vänstern och de gröna och väl också socialdemokraterna nu säger att den här möjligheten borde tas bort. Alltså när de kritiserar regeringens nedskärningar och söker nya inkomster så är det uttryckligen det här som man ofta listar. Mm. Så nej, det är ingenting olagligt med det här.
Nej, det är lagligt, men det som det har skrivits om här ju, det är att Sanna Marin själv för 10 år sedan skrev en bloggtext när hon hade fått höra att Samlingspartiets Laura Räty har ett företag där Laura Räty sysslar med att ta ut sådana här pengar så att man hamnar just under den här gränsen och betalar så lite skatt som möjligt. Och då har Sanna Marin kallat det här för det här är samhällets cancer. Och vi måste bli av med sån här skatteplanerande. Sen när hon raderade det blogginlägget. Asch. Men ingenting försvinner ju från internet.
Det har vi lärt oss. Ja. Men jag vet inte hur många skulle låta bli att göra det här om man har möjlighet att ta ut 24 000 och betala 7,5 i skatt istället för 30.
Och det frågar vi ju som fråga i podden idag. Det vill säga, ska politiker vara så där extra hederliga? Och det får du gärna svara på där.
I Arena-appen kan du gå in och svara på det här. Ja.
Men här har ju, alltså, Socialdemokraterna har ju skridit nu till stor del till Maries försvar. Och det där, då är liksom argumentet då att, jaha, ser nu att nu vill också höger förbjuda, så sätta de här, alla de här bolagen på samma nivå så att det där också onoterade bolag som betalar, skulle vad heter det, beskattas på samma sätt som noterade. Mm. Alltså, jag ser inte riktigt den där argumenttaktiken bland Socialdemokraterna, för att argumentet var ju just att om man har hållit på att tala hemskt mot det här så skulle det ju nog se snyggt ut om man också skulle agera.
Mm. Vi skulle kunna lyssna på några, i mina öron, lite sådär obekväma socialdemokratiska riksdagsledamöter.
Som tvingas svara på.
Vad tycker de om att Sanna Marin skatteplanerar på det här viset? Först ut Joona Räsänen.
Se on laillista, mutta meidän mielestä tätä järjestelmää pitäisi kyllä muuttaa.
Näettekö tässä Marinin toiminnassa jotain moraalisesti väärää?
No, tämä on täysin laillista, mutta on totta kai selvää, että politiikassa yleensä kohut syntyy, kun näyttää siltä, että teot ja sanat olisi sitten ristiriidassa. Että ehkä tämä on taas kertoo siitä, että minkä takia tästä on nyt kohu syntynyt.
No, men här var ju åtminstone lite självkritik alltså av Joona Räsänen. Förstås upprepar han att det är lagligt och ingenting att göra. Men redaktören frågar att det där, ser du något moraliskt fel i det här som Sanna Marin gör? Så säger att han medger att det kan se ut som handlingar och ord står mot varandra, och då förstår han att det blir lite så här.
Jag tror
det kan se ut som så.
FSDs Dimmi Quintus var ute med just något liknande i veckan, att det är inte bra när handlingar och politik inte.
Och han var tycker jag mer klarspråk än många av de här riksdags socialdemokraterna, till exempel partiordföraren.
Här, Antti Lindtman, alltså om hur han ser på det att Sanna Marin skatteplanerar.
Tiedossa on, että nämä listaamattomien yhtiöiden osingot ovat kevyesti verotettuja. Ja SDP on jo pitkään esittänyt tämän järjestelmän uudistamista niin, että se saataisiin paremmin kasvua kannustavaksi ja toimivammaksi.
No niin, alltså han bara konstaterar ju att Socialdemokraterna jobbar emot det här rätten att, eller det här olika beskattningar och olika sorters företag.
Jag säger ganska ofta också, det har vi också talat om förut, men alltså kritik mot hennes flygande och jetset-liv på sociala medier när man har gjort en stor grej av att vara klimatkämpe och ändå jobba för lagstiftning som minskar våra utsläpp och så vidare, och så är man samtidigt influencer med 1 miljon följare och lägger ut bilder på hur mycket man reser till fantastiska ställen på olika ställen i världen, att det är inte ansvarsfullt.
Mm. Till Kauppalehti så hade Sanna Marin skickat ett kort textmeddelande just som kommentar gällande det här då. Hon säger att hon skriver ännu under sin bloggtext. Det att det är samhällets cancer. Samtidigt som nej, det berättar ej historien. Kanske den har raderats i listan. Det vet vi ju att vi har ju knappt någon nativitet i det här landet, så förr eller senare lär vi vara ett minneblott. Och det har, Freddy, kommit någon ny befolkningsprognos den här veckan. Det är alltså, försvinner vi snart?
Vi försvinner snart i vissa delar av landet. I andra delar av landet så förökar vi oss så liksom det står det härliga till.
Okej. Okay.
Eller vi kanske inte gör det, men det där alla som flyttar in till landet gör så att vi blir fler.
Ah, okej, okay. Ja, just det. Vems prognos och varför?
Det är så här superstjärnekonsultbolag. I varje fall så älskar Helsingin Sanomat och alla medier det här bolaget. MDI kallas det. det var den här Timo Aro, tror jag han hette. Han är ganska bra, vad heter det, befolknings...
Guru,
tack för det ordet. Nå, i varje fall, så de gör sina prognoser fram till 2040, alltså 15 år framåt. Mm. Och så räknar de ut för varje kommun i Finland hur mycket kommunen växer eller går på minus i befolkningsantalet enligt ett basscenario och sen enligt ett scenario där man har mindre invandring, ett scenario för mer invandring och ett scenario för jättemycket invandring. Nåja, det här basscenariot kan man titta på och då ser man att det egentligen nu är bara gammal skåpmat. Alltså det är det här samma gamla att Hangö kommer att tyna bort och kommer att försvinna om det går i den här takten så försvinner hela Hangö om 100 år eller något sånt. Men sen om man säger Nyland så ju närmare man kommer sen Helsingfors så desto bättre går det för kommunerna. Raseborg går ännu på minus fram till 2040, alltså befolkningsmängden minskar där. Men sen när man kommer in i Sjunde, Ing och Sjunde och mot väst, någonstans där vid östra delen av Sjunde och så går den här nollgränsen och sen närmare Helsingfors så där börjar det växa så att Kyrkslet växer och det där och sen då hela huvudstadsregionen. Och sen då å andra sidan då Sibbo växer också, det är så nära. Men sen går det igen gränsen där någonstans öster om Borgå att, just det. Att det där öster om det sen Lovisa så kyrkar, ja. Mm. Och just där botten så är det ganska skarp skillnad mellan till exempel då Larsmo, naturligtvis. Larsmo växer alltid. Det kommer att vara en miljonmetropol om 100 år.
Ja.
Det går så här. Däremot så är Kaskös och Kristinestads siffror helt dystopiska. Att där tappar de en femtedel till en fjärdedel av sin befolkning. Alltså Kaskös befolkning år 2040 enligt den här prognosen är någonting på 800.
Okay.
Så alltså att visserligen, det var ju väl fastlandsfinlands minsta stad, kommer jag ihåg. Men ändå hade man ju uppemot 2000 invånare någon gång, men nu går det så här.
Jag tycker det är så, jag menar, det kommer med jämna mellanrum och det är många olika som gör de här befolkningsprognoserna och det är så uppenbart att lösningen ju borde vara att vi tar in mera människor hit. Alltså jämför man Sveriges befolkningsprognos och Finlands befolkningsprognos så ska Finland minska med 1 miljon fram till, vad heter det, 2100
blir det, ja.
Medan Sverige ska öka med miljoner. Alltså det är enorm skillnad. Och med tanke på hur våra politiker älskar att ha Sverige som förebild, eller plocka russinen ur kakan och ha Sverige som förebild när det nu lite passar. Så jag tycker det är intressant att det där struntar man helt i.
Mm. Apropå arbetsinkraft och invandring, SFPs Arlekrets fick ju frågan här i veckan att hur har ni drivit vidare det här som ni talar om att höja den här siffran på antalet arbetskraftsinvandrare till Finland? Och han konstaterar ju att nog inte har vi.
Men hur ska man få dem att flytta till Hangö och Kaskö? Alltså som ändå boostar huvudstadsregionens tillväxt. Ja. Så den är helt...
Det är det ju nog ganska många som frågar Petter Jaro på att hur har han tänkt locka dem hit när vi samtidigt har ett regeringsprogram som inte nu kanske gör det klart för alla att Finland välkomnar en massa människor.
Fast du har ju arbetskraftsinvandring varit ganska stor de senaste åren, men det hjälper ändå inte de här mindre kommunerna. Nu har ju bara talat om Svenskfinland här, sen finns det ju andra kommuner som det går alltså riktigt i öster och norr förstås riktigt dåligt för.
Mm.
En grej som var lite intressant här ändå att det här MDI talar om språkförhållandena, att det är orsaken att det där befolkningen minskar i Nyland beror på att den svenskspråkiga befolkningen är så gammal att den inte då reproducerar sig, alltså den nativiteten. Så orsaken att det minskar i Nyland så att den svenskspråkiga befolkningen är för gammal. Och det bor ganska många svenskspråkiga då i Raseborg och det där. Men i Österbotten är det helt tvärtom. Där är orsaken att just Kristinestad och Kaskö minskar, att den finskspråkiga befolkningen, nativitet är för låg, den flyttar bort, den här åldersstrukturen är för gammal. Så det betyder att om man nu tar det här finns en massa andra faktorer, men om man bara skulle gå enligt de här faktorerna så skulle Nyland förfinskas medan Österbotten skulle försvenskas. Vad ser man för det där bilder i sitt stilla sinne när man vet det här?
Pälsnäringen kommer inte att förbjudas.
Alldeles.
Hör ni, förra veckan talade vi ju om utrikesutskottets ordförande Kimmo Kiljonen från Socialdemokraterna som... Jag kan väl säga att han har en beef med utrikesledare Alexander Stubb, men han var lite kritisk till Stubbs utrikespolitiska linje som Stubb slagit fast, att det är värdebaserad realism. Och Kiljunen har ju sagt, alltså, han tycker inte att den berättar någonting om vår linje, den säger ingenting. Andra har ju kommenterat det också, och man får den feelingen att andra tycker att det är snudd på genialt att ha en linje som inte är en linje, för att det öppnar upp för så mycket.
Samarbete med vem som helst.
Jajamensan.
Som har pengar.
Ju mindre tydlig linje man har. Nå, i varje fall, Alexander Stubb får frågan här i veckan i Helsingin Sanom, att det vill säga, hur känns det att det kommer sån här kritik gällande din fina linje? Och då säger Alexander Stubb, han tycker att det är bra med diskussion, och han tycker att det är en del av den nya tiden. Och han tycker att vi har haft en tradition här i Finland av att inte kunna diskutera vår utrikespolitiska linje.
Det är sant.
Men intressant är att sen fortsätter han med att bara slå fast att nu är vi alla överens om vår huvudlinje. Det vill säga, Alexander Stubb avslutar den här diskussionen i följande mening. Så att, ett är nej. Sen ska vi nu ta upp kollektivtrafik. Ett sätt att lite skona naturen. Mm. Men biljettpriserna?
Ja. Trafikpolitiken överlag i det här landet är ju någonting som verkligen delar partierna och delar folket. Mm. Men nu är det gräl i Helsingfors stadsstyrelse om biljettpris igen. Bussbiljetternas pris har ju stigit och sjunkit. Och de senaste åren har det varit ganska svårt att veta när man stiger på bussen vad biljetten egentligen kostar, tycker jag.
Ja, och visst är det så att passagerarantalet har sjunkit ganska stadigt.
Det sjönk under pandemin ordentligt, och efter det har man inte riktigt fått fart på det. Och en strategi för att öka antalet igen var att sänka priser vid årsskiftet i fjol. Mm. Och nu då förslaget från HRT heter det på svenska, att höja biljettpriset med 8% från början av 2025, delvis på grund av att regeringen ju har höjt momsen på biljettpriserna från 10 till 14. Det här är ju många andra partier väldigt arga på. Faktiskt var Sannfinländarna och Samlingspartiet ganska ensamma om att hålla fast vid den här biljettprishöjningen i stadsstyrelsen. Ja. Helsingfors. I Helsingfors har partierna inte riktigt samma syn på samarbete som i regeringen. Det är intressant att det blir gräl om det här igen. Och sen faktiskt det här försvarande av privatbilismen, hur det liksom delar partierna i det här landet. Mm. Och det blir liksom konstant debatt om det här. Mm. Sen kommer jag att tänka på bara när de gröna förra veckan, inför budgetförhandlingarna, de gick ut med en lista på sociala medier att hur regeringen skyddar alla som kör med bränslemotorer. Politiken kommer att innebära att vi får högre skatt på elbilar, men lägre skatt på bensin, och det är svagare skyldigheter att blanda biobränsle i bensinen, och det är också högre moms på kollektivtrafik, och de listade här och var arga och la ut på alla kanaler, på sociala medier. Och
sen, hur de liksom försinkar sådana miljögagnande åtgärder. Mm.
Och så tog Mikko Bergbom, Sannfinländarnas unga riksdagsledamot, och repostade det här inlägget med texten "Loistava lista hos vihreät".
Mm. Att det är bra, just så här, jobbar vi.
Ja, skrät med det.
Vill du skicka in skryt eller arga ord, så går det väldigt bra. Du kan mejla oss politiken@yle.fi. Och sen ställer vi en fråga i appen som du gärna får svara på denna vecka.
Vi frågar om politiker och beslutsfattare ska vara lite godare människor moraliskt.